Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då är det dags för ännu en MotoGP-podd med mig, Tobias Lyon, och med Andreas Mårtensson. Och det har gått några dagar sedan senast, Andreas.
Mm,
välkommen. Välkommen.
Tack till välkomnande till podden.
Eller hur? Du, vad beror det här på att vi inte har fått till det här de senaste dagarna?
Det var en hektisk vecka i Österrike. Och förra veckan så var det också hektiskt, men vi fick inte riktigt tid till det.
Du sa något, ett ord som inte jag hört på länge, den här racingbakfylla. Det var nästan det kändes som här under förra veckan.
Det var ju mest när man var själv aktiv. Då var den ju ganska drastisk, men kan även vara när man är på MotoGP-race.
Ja, men vi hade ganska fullt program där och jag tycker vi hann med mycket tillsammans under de dagarna vi var på plats där.
Mm. Jag körde ju faktiskt 4 varv, så att det kanske var därför.
Ja, jag tänker att det måste vara det. Va? Är det dina de enda varven i år, eller?
Ja, det är det. Det är enda gången jag har kört motorcykel överhuvudtaget faktiskt.
Känner du någonting dagen efter?
Nej, det gjorde jag inte. Men man är inte van direkt.
Nej, men visst är det lite extra roligt att köra då? När
ja, det är det. Det är det. Speciellt den där cykeln. Den gick fort.
Ja, det är det.
Den går bra.
Det är det den gör. Ja, vad roligt. Nu får vi till det i alla fall här. Och då kommer ju det här poddavsnittet, som för övrigt är nummer 160. Det kommer ju det att bli mycket att summera Österrike och sen blicka fram mot Misano som bara är några dagar bort. Vi åker dit redan imorgon.
Mm. Det gör vi. Det ska bli kul.
Det blir jätteroligt.
Komma tillbaka till Misano.
Du, start nummer 60 blir det också. Och sen alltså plus och minus från Red Bull Ring och sen att se fram emot Misano-helgen.
Ja.
Ja.
Så vi börjar med 60?
Ja, det gör vi.
Vem berätta, tänker du på?
Berätta vad du tänker på att säga. Men jag kan börja då. Ja, det enda namnet som poppade upp i mitt minne, det var Julian Simon.
Mm. Det var också en av två som kom upp i mitt minne. En annan är Michel van der Mark. Men han kör ju inte mot GP.
Nej, det blir svårare att ta honom då tycker jag.
Ja, så vi tar Simon.
Det får bli Simon där. Och Simon syns fortfarande i GP-depån. Han, han är i Yamahas färger, fabriks-Yamaha-färgerna, men dock inte som förare längre. Men väl som förarcoach, en viktig roll.
Ja, det har ju blivit det nu på senare tid. De flesta förare använder en förarcoach och jobbar som sagt för Morbidelli.
Och det som förarcoachen gör då, vad gör man rent praktiskt under en racehelg skulle du säga?
Man är ute mycket runt banan och tittar på olika spårval och sådär. På tvn så ser man inte riktigt allt, utan när man står jämte då ser man hur olika förare beter sig på cykeln och hur de handskas med olika spårval och sådär. Det är ju detaljer vi pratar om, men det är ju det som en gammal förare oftast kan se också.
Mm. Och han har ju faktiskt kvaliteter, även om han tog tid på sig att komma upp i den absoluta toppnivån, så har han faktiskt en VM-titel. Och mitt minne sträckte sig så långt som att det var 125. Sen var vi tvungna att kika på fortsättningen här.
Ja, 2009 kom vi fram till att det var till slut där han tog titeln. Och sen så tog han ju klivet upp till Moto2 där det då blev en andra plats året efter.
Och det här är ju ändå en ja, men det är ju en bedrift att ta en VM-titel. Det krävs ju någonting speciellt av förare för att inte bara vinna enstaka race eller toppa under en period och ta en hel säsong. Det är ju det måste ju kvalificera honom som i jobbet som förarcoach, tänker jag.
Ja, absolut. Jag tittar lite på resultatlistan där, hur det slutade där 2009. Simonon som vann, Bradley Smith blev tvåa i mästerskapet, Tirol blev trea, Paul Espargaro blev fyra. Lite längre ner hittar vi Cortese på en sjätte, Ian Onne på en sjunde, Marquez på en åttonde, Bradel på en tionde.
Mm, inga dåliga namn.
Nej.
Det är ju egentligen så är det ju namn som alla sen har figurerat på ett eller annat sätt i största klassen.
Året efter vann ju Marquez.
Ja. Men Simon, han lyckades inte ta sig hela vägen upp till största klassen, eller hur?
Nej, det gjorde han inte. Utan det blev 125, 250 och Moto 2. Det var där det slutade.
Men en intressant grej som jag hade missat och inte tänkt på innan här, det var ju att den här VM-titeln i 125 kom efter ett gästspel i 250 däremellan, och det var inte vilka styrningar som helst heller.
Nej, det var bra styrningar. Först hos Repsol Honda 250, det är ju inte MotoGP-teamet, och sen även för Repsols KTM-team som var fabriksteam på den tiden. Innan han fick inte förnyas förtroende i 250, så gick han ner till 125 och så tog han titeln där direkt.
Har du någon tolkning av varför det går bra då när man byter tillbaka? Eller är det ren tur att det helt plötsligt alla bitar faller på plats? Eller kan man lära sig någonting?
Ja, men det tror jag att man kan. Eller det kan man. Att vara lite van vid större motorcykel, lite högre hastigheter. Kan vara så att respekten lite för hastigheten försvinner. Och att man kan köra ännu snabbare i kurvorna sen. För det är ju det som krävdes med en 125 och motor 3.
Mm. Har du själv testat 125 någon gång? Racer?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej, jag har ju inte ens fått tillfälle att köra två takt. Så jag måste ta tag i det här, känner jag. Ja, innan
de försvinner helt.
Innan de försvinner, ja. Innan de förbjuds.
Ja.
Eller tas bort ur ja, innan det försvinner, som sagt. Va. Men du, hur lång VM-karriär då handlar om för Simons del?
2002, premiär, och slutade 2017. Körde bara tre race säsongen 2017. Ganska lång karriär ändå. Och som sagt fortsatt i MotoGP-depån då som rider coach för Franco Morbidelli.
Mm. I övrigt har inte jag några speciella minnen kring Simon, så att jag tänker att den här nummer 60, den får vi släppa för tillfället.
Det blir bra där.
Och istället gå över till Österrike först och Red Bull Ring, så att vi kan snacka ner den racehelgen.
Mm.
Och upplägget där är ju välbekant. Vi har kört plus och minus efter helgerna. Och den här helgen så vet jag att i alla fall du har ett särskilt tydligt plus att inleda med.
Ja, Quartararo tycker jag ska få ett plus efter Österrike helgen, för han genomförde den så bra det bara går, och sa ju själv efter racet att det kanske var hans bästa race någonsin. Det har vi hört några gånger nu under den här säsongen att han säger.
Ja, men jag tänker att det kan hänga ihop med det vi hörde under våren här, när vi var både i Qatar och vi var i USA, pratade med Quartararo under USA-helgen där, och då var han ju rätt less på,
ja, det var.
Brist på utveckling, brist på fart i cykeln. Men vi ser ju återigen att det är ju inte bara toppfart och motoreffekt det handlar om.
Nej, men det kräver också, jag hörde någonting som han sa där, att det kräver så mycket från honom att ligga på den här gränsen i svängarna hela tiden. Och det är ju det han måste göra. Det är ju lättare på det sättet att köra mer V-format som man kan göra med Ducatin.
Ja.
Mycket lättare att köra. Det är bara en hård inbromsning och sen är det bara att vända runt. Att bära med sig farten, då innebär ju det att man kör ju på den absoluta gränsen hela tiden. Och det är det som blir tufft, inte bara fysiskt utan även mentalt.
Ja. Precis det jag tänker också. Och det är längre tid i sväng som man behöver vara fokuserad, som du säger, och ligga på den här gränsen. Och det är också med större insats eller större risk i slutändan för krasch.
Också en större möjlighet att det går lite snett inställningsmässigt, för du måste ha en perfekt cykel för att kunna köra på den absoluta gränsen i svängen. Det är inte så att det är jätteenkelt att köra en Ducati heller. Det är inte så jag menar, men det är betydligt jobbigare att ligga på den här gränsen med, ja, som Quartararo behöver göra, än vad Bagnaia till exempel.
Han fick en fin raceutveckling och sen gjorde han ju en alldeles lysande omkörning, ja, också vid ett tillfälle.
Han överraskade Miller där, som inte var alls beredd på att han skulle köra förbi där in i 2B, utan trängde sig förbi där. Och det var en sån här omkörning som man sällan ser och som var kul att se.
Mm, det var det. Den var uppfriskande.
Ja, det var det.
Men de här kvaliteterna som Quartararo visar en sån här helg, det är ju någonstans där han befinner sig som förare, som regerande världsmästare och som ledare utav årets mästerskap också.
Ja, och sällan gör han misstag, utan det där misstaget på Assen för några helger sedan, det var ett undantag. Han är riktigt stark i den här säsongen just i det här läget, skulle jag säga. Mm. Leder VM nu med 32 poäng.
Ja, det krymper dock.
Det ökar dock till Espargaro, men det krymper, ja, till Bagnaia.
Ja.
Som är trea.
Jo, så får man säga. Ja. Det är sant. Det är sant. Men på något vis det här med att Bagnaia håller på att blanda sig i leken, det är ju ändå ett faktum.
Ja, så är det. Visst är det så. Quartararo, super helg faktiskt. Blir två i racet och utnyttjar svagheterna hos Ducati och kanske hos Miller. Det var intressant att se något varv till vad som skulle kunna hänt. Jag tror inte att Quartararo hade kunnat ro på Bagnaia ändå. Han ska förbi och göra en sån omkörning på Bagnaia, ja, det kanske hade gått. Men problemet i det läget för Martin och Miller var att de fightades alldeles för hårt där bakom. Miller skulle släppt där. Jag tyckte det i sändning.
Mm.
Jag tycker det fortfarande efter att ha sett reprisen. När Quartararo gjorde den här omkörningen, då kom ju Martin också på insidan om Miller. Men Miller ville ju inte ge upp den positionen till Martin, vilket gjorde att Quartararo direkt fick en lucka.
Ja.
Hade Miller gett fasen i att krigat med Martin där, så hade Martin legat betydligt närmare Quartararo ut mellan kurva 3 och 4. Och då hade Martin med stor sannolikhet kunnat ta sig förbi Quartararo. Då hade inte Quartararo fått den här luckan och då hade det varit en kamp de tre emellan. Nu blandade sig Miller och ville försvara sin, i det läget, tredje position,
yeah,
hårt mot Martin, vilket gjorde att Quartararo fick en lucka och sen var det kört.
Och det här var ju samma varv allting hände på, eller hur?
Det var ju samma sväng.
Samma sekvens.
Samma sekvens.
Mm.
Så Miller gjorde inte det där taktiskt riktigt bra om man ser på det i efterhand. Det är klart att i det läget så ville han försvara sin tredje plats mot Martin, men hade han gett upp den istället, då hade de varit en trio som fightades om andra platsen.
Mm. Ja, men det är inte lätt. Det är lätt att se utifrån det.
Ja, exakt.
Något helt annat från sadeln där.
Ja, det är klart. Han ville ju inte släppa Quartararo i det läget, utan ligga nära på. Men det blev ju för lång lucka redan då, och så fort Quartararo fick ett varv så var det över.
Mm.
Skickar ju den här luckan som man behöver.
Men också spännande, för det här skeendet här är ju i den nya chikanen då, eller kurvkombinationen 2A och 2B. Och vad blev din känsla utav den ombyggda banan här, ja, efter helgen?
Bra, måste jag säga. Bra.
Det låter så på förarna också.
Ja, det gör det. Det är mycket bättre än vad jag förväntade mig. När vi såg den så såg det ganska bra ut. Jag fick ju provköra på fredagen. Helt okej. Okay. Och sen tyckte jag racen blev, det hände någonting mer istället bara 90 graders kurva, raksträcka, 180 graders kurva, raksträcka. Det hände lite mer under banan och under varvet med den här kurvkombinationen.
Men vi såg samtidigt att den var ganska svår att ställa in,
ja,
från förarhåll här och få till det här med bromspunkter. Och vad var upplevelsen ifrån sadeln där när man kom ut i kurva 1 och var på väg sen ner mot den här, ja, chikanen.
Helt okej, tycker jag. Och visst, det svängde lite vänster där, men ingen riktigt som svänger vänster där, för man åker rakt på det. Det som behöver göras, det såg vi under kvalet där med Espargaro och Sarko, att det kommer behövas läggas lite grön asfalt utanför på vissa ställen. Speciellt när man kommer ur depån. Det var ju inga konstigheter egentligen det som hände där. Sarko var på väg ur depån och kunde inte hålla mer till höger än vad han gjorde, utan det var ju ingen diskussion om bestraffning där, även fast vissa skrek på sociala medier om bestraffning, men det var inte det, det berodde ju inte på att Sarko var ouppmärksam på något sätt, utan det berodde på banan. Och där kommer det komma asfalten nästa år, helt övertygad om.
Och det skulle innebära då att man kanske kommer ut på asfalten lite senare efter den här
tangeringen. Ja, exakt. Man kan åka in på det gröna istället, och där får man inte åka, om man ska åka så fort som möjligt, utan då måste man åka på asfalten. Jag tänker på den svarta asfalten, inte på den grönmålade. Så man kom ganska rakt på 2A. Men sen fanns det också gott med utrymme på vänstersidan i färdriktningen när man går igenom kurva 1 eller kurva 2A. Och gick man för fort in där så fanns ändå möjlighet att bara lägga ner lite grann för att sen styra rakt fram på escape roaden som var där. Så att tycker det var finurligt löst. Missar man totalt, då var det gruset som gäller.
Och det funkade att köra rakt igenom?
Det funkar. Och Martin gjorde ju det någon gång och genade där, och sen så slog han av en sekund. Det blev ingen bestraffning för han tappade tillräckligt mycket. Så att jag tycker att den fungerade bra. Plus att vänstersvängen där, 2B, var ganska öppen. Det gick att accelerera nästan igenom den. Först in i 2A som var lite tajtare, och sen så nästan accelerera genom 2B. Så att, bra. De har gjort det bra. Svårt att få det bättre än vad det är.
Mm, roligt. Ja, men jag blev också grymt imponerad, och det var roligt att se den där omkörningen som just Quartararo gjorde. Får vi se om det blir fler sådana just i den svängen framöver här. Men du, det var plussidan där, och Quartararo ser ju fortsatt stark ut i mästerskapet. En förare som jag tyckte också stack ut, men som vi inte såg mycket av under racet, utan det blev mer när vi tittar på raceresultatet sen. Luca Marini fortsätter ju sin svit med poäng, och nu dessutom en bra position i racet.
Mm. 4 i mål. Riktigt, riktigt bra. Efter att ha startat 13:e fick jag en plats gratis på sista varvet när Martin gick omkull i fight om sista pallplatsen. Men blev ändå 4, och han har några bra resultat den här säsongen. Alltså 2 sjätteplatser, 1 femteplats och nu då 1 fjärdeplats. Och han går lite under radarn, precis som du säger. Men ja, ska bli kul att följa honom i helgen faktiskt på Misano på hemmaplan.
Mm. Och så sitter han på senaste materialet. Så att han har ju också precis, han måste ju precis som fabriksteamet och deras förare måste ju han haft en tid på sig att eller behövt tid på sig att köra in sig på grejerna.
Ja,
4 utav Marini alltså för mig på plussidan där, och han sitter på Ducati. Jag skulle vilja lyfta Ducati också, för det såg vi under racet här med Bagnaia som vann, Miller med upp och slåss om pallplats, och dessutom då Bastianini och Martin som har sin stenhårda fight. Ja, Ducati är ju ett starkt moment just nu.
7 av 8 var det inte så på kvalet?
Mm, som var, ja just det, kvalpositionen ja.
Ja, det var något sånt där i alla fall. Men, ja. Starka. Jag trodde inte de skulle vara så starka med den nya chikanen. Men otroligt starka.
Är det något fabrikat som hotar med ett allround-paket i det här läget?
Nej, inte på det sättet är det ju inte det. Det är ju så pass många Ducati så den verkar ju funka för de flesta förare. Inte bara en förare, som både Yamaha och Honda fungerar bara för en förare egentligen. Nu har Aprilia bara 2 så att det är svårt att säga. Men där funkar det ju mer för både Sparger och Vinales. Även fast Vinales klappade igenom lite den här helgen.
Ja, det gjorde han.
13:e.
Mm. Och inte så lyckad race heller för Aleix Espargaró. Men Ducatin då i det här läget, kan de fortsätta och etablera sig som det ledande fabrikatet här nu då i mästerskapet?
Ja, det tror jag. De har ju 8 förare också. Så att alltid är det ju någon som presterar. Nu har Bagnaia presterat bra, 3 raka segrar till exempel.
Och ändå hamnar inte hans namn här på plussidan nu då?
Vi har inte nämnt honom än, men han måste nästan få ett plus, va? För att han gjorde ju ett bra race, han var egentligen aldrig hotad. Mille var om en kort stund. Bagnaia högg tillbaka direkt, och sen, ja, hur var Millers vilja egentligen för att För att attackera Banjaya kan man också fråga sig väldigt lite, skulle jag tro.
Ja. Nej, men det är en stark period just nu för Banjaya. Det kan, ja, det kan man inte sticka under stol med. Och han håller på att tugga in poängavståndet fram till Quartararo. Men fortfarande så måste han ju... Han måste ju vara före i mål här. Och,
ja, ja, och bara... det är ju 44 poäng. Så att 44 poäng är ganska mycket ändå. Men sen vet vi att sporten kan gå snabbt.
Mm.
Men blir de etta, tvåa i närmsta racen, då tar det ju tid.
Japp. Ja, starkt, starkt skede av säsongen och stark säsong av Ducati generellt. Om vi skiftar fokus då till minussidan där, vad vill du lyfta där, Andreas?
Mir, som gör årets flygtur.
Ja, det måste ju nästan vara. Ja. Det måste ju nästan vara årets, ja, flygtur.
Riktig krasch gjorde han. Riktigt, riktigt hård krasch.
Marcus har väl gjort någon hård också?
Ja, det har han. Han har också gjort en riktig highsider.
Slog det med Indonesien. Ja.
Men det här var i samma
höjd, åtminstone. Ja, det var det. Och vad är det som händer då för honom? Varför?
Ja, bra fråga. Det såg ut att vara på av. Jag har inte sett bilderna 100%. Men vi fick inte se det i sändning. Man fick mer se det på highlightsen. Och det är svårt att se exakt vad som händer. Men det känns som att det är lite på avslag det där in i svängen.
Kurva 4.
Ja, kurva 4 på första varvet. Så att jag har inget bra svar på egentligen vad som hände. Men det jag har svar på, det är hur många nollar han har de senaste racen. Och det är ju många.
Ja, det här kan jag.
Så många nummer.
Många. Ja, men det är många.
Det är alltså nolla i Portugal, det är nolla i Frankrike, det är nolla i Italien, det är nolla i Tyskland, det är nolla på Silverstone och det är nolla i Österrike.
Mm, 6 stycken då.
Ja, på de senaste 9 racen.
Mm. 3 målgång alltså, 6 nollor. Men och det här började ju när Suzuki annonserade att det är färdigkört för dem i MotoGP.
Ja.
Då började den dåliga lyckan på söndagen för Mir.
Ja, och den här gången skadade han sig dessutom. Så att han är ju borta här nu den här helgen.
Ja, det var inte bra alls.
Anken.
Mm. Och då blev det plötsligt lite jakt på att hitta en vettig ersättare här. Och det var inte ingen solklar efterträdare till Mir.
Nej.
Men nu är det bestämt.
Kazuki Watanabe.
Och det är ju ett namn som i år har man, vi har ju bara hört honom, eller jag har bara hört honom ihop med Endurance VM-sammanhang. Ja. Sert Suzuki.
Ja, hamnade väl på pallen på Suzuka 8 timmars för några veckor sedan.
Men det är inte så många förare som är kvalificerade att hoppa in i de här lägena. Och det naturliga valet hade ju varit Sylvain Guintoli annars.
Ja.
Men han är också skadad.
Ja. Mm, han slog sig också på Suzuka.
Japp. Så där hamnar Suzuka, alltså, med en japansk ersättningsförare nu till helgen. Då. Men,
ja, det kommer bli tufft för honom.
Ja, det måste bli det.
Ja, det kommer bli otroligt tufft. Något annat än en sist är ju skräll.
Mm, faktiskt. Men Mir då, skada. Är han fortfarande påtänkt och aktuell för den här kontraktet med Repsol Honda, tror du?
Ja, det tror jag. Ja, det ryktet kvarstår. Ingenting officiellt ännu. Lite märkligt ändå. För nu är Paul Espargaró och redan bekräftad för Gas eller Tektra-teamet KTM till nästa kommande säsong. Och då förväntade jag mig att det skulle komma någonting från Mir också. Nu är han skadad, så jag vet inte när det kan komma någonting därifrån. Men så verkar det ju bli.
Ja, tråkig säsong för både honom och för Rins. För att fram till nyheten om att Suzuki drar sig ur, så kändes det som att de båda var så pass jämna resultatmässigt. Ja. Så att de skulle kunna ta sig långt på jämnhet i resultat.
Första 4 racen, om vi bara tittar på dem då. För Mir, 6a, 6a, 4a, 4a. Och för Rins, 7a, 5a, 3a, 2a.
Mm.
Det är de 4 första racen för båda förarna. De var ju i allra högsta grad med i mästerskapet, båda två. Efter de här overseas-racen.
Mm.
Men sen tillkännagav Suzuki det de gjorde, och efter det så är det ju kräftgång.
Ja, vi har diskuterat lite grann under våra sändningar. Jag tänker att det kan också vara så där som att det här ligger i bakhuvudet på förarna. De har inga klara kontrakt för nästa år. Det blir inte fullt fokus på årets uppgift.
Nej.
Till slut.
Nej, nu är det Rins bekräftad då för LCR Honda till nästkommande säsong. Och det är spännande att se vad han kan göra där. Men som sagt, Mir än så länge inte bekräftad.
Nej, men jag tror det där blir bra värvningar från Honda håll. Mm. Att de kan dra nytta av deras Suzuki-erfarenhet och att man har två förare som har åkt likvärdigt material innan och likvärdigt material nu då igen hos Honda.
Ja.
Finns mycket jämförelse möjligheter där.
Och sen är ingenting klart om den fjärde styrningen heller hos Honda än så länge då. Nakagami eller Ogura verkar det ju vara som vann dessutom.
Mm.
Andra japanska segraren på Rebering efter Sasaki hade vunnit Moto 3.
Ja, det var häftigt. Och det var häftig avslutning på Moto 2-racet. Jag
trodde inte att Chantra skulle göra det där, men han var ju superglad efter det här racet. Frågan är dock hur glad Aoyama var.
Nej, det
och Norman Rank var.
Nej, precis.
Och Ogura själv var.
Ogura var ju inte så där. Han var ju inte översvallande lycklig, men det brukar han inte vara heller i och för
sig. Nej, men exakt. Men de är bra vänner, Chantra och Ogura. Thailand och Japan.
Mm.
Samma team. Ogura slåss för mästerskapet. De leder med 10 sekunder eller något liknande. 7.
Ah, ja.
Till trean.
Och så lägger
och Chantra i näst sista kurvan lägger allting på ett kort egentligen. Yep. Och ska gå förbi sin teamkompis. Och sen så förlorar han den kampen. Och är nästan gladare än gladast när han kom in i Park för mig och bara, det var en riktigt rolig kamp där. Medan så Gora bara, ja det var roligt men du kunde kanske tänkt.
Japp. Han fick ju göra, och Gore fick ju göra en ganska hårig omkörning in i sista sväng också.
Det är lätt att det är god pipan.
Ja, ja, ja.
Att han touchar i hans fotpinne med någonting liksom.
Och då ligger båda där plötsligt.
Ja, ligger båda i sista svängen. Ja. Nej, jag vet inte.
Nej.
Chantra och alla var glada efteråt. Men innerst inne vet i katterna som de var.
Han hade
glada.
Ju snyggt kunnat komma undan det där, Chantra.
Ja, det hade han gjort.
Alltså det hade ju inte knappt, han hade ju bara kunnat följa där och visa sig lite grann. Och...
Ja.
Ja, nej.
Jag vet inte om han tänkte hela vägen där, Chantra.
Nej, jag tror inte det.
Nej, när det väl skulle avgöra så var han lite, ja. Det var kul för racet att han gjorde det, men teamkompisar emellan.
Nej. Men du, tillbaka till det här med minussidan där. För att det här påminner ju lite grann om, ja, vi kanske ska spara det en punkt förresten. Det var bra race där i Moto 2 kan vi konstatera. Men på minussidan i MotoGP, Aleix Espargaró måste jag droppa där.
Mm. Jag håller med, han gjorde ingen bra helg. Krasch, halvskadad, såg ut att åka konstiga spår i den här nya chikanen. Fick till det lite bättre på racet men slutade sexa till slut och hade ingenting att hämta egentligen.
Nej, tufft utgångsläge också inför racet. Visst blev det 9 på kvalet där?
Mm, 9 på kvalet. Blev 6 i mål. Hade inte Martin kraschat sista varvet så hade han blivit en placering till bakåt. Hade inte Bastianini förstört sin framfälg där efter något varv så hade... Alltså, det var ingen bra helg.
Nej, men det där tyckte jag att vi såg tydligt tidigt på helgen att hans cykel där Aprilian, han fick inte med sig cykeln. Nej. I svängarna och det såg ut som att den understyrde där och det är sällan man ser det så tydligt som det bara fortsatte under hela
ni gjorde. Hela och det var inte nästan. Bara den nya chikanen utan det var även i kurva 4 där han inte fick med sig cykeln in ordentligt mot Apex och sen var ju blixtsnabb i sektor 3, de snabba vänsterkurvorna och genom kurva 8 snabba högerkurvan där, men det hjälper ju inte när du tappar allting i kurva 3 och 4.
Nej, och det där har vi inte sett tidigare i år hos Aprilian. Det har ju snarare varit just bromsning, nedlägg och ta sig igenom kurviga partier har ju snarare varit styrka från cykeln. Lite oväntat.
Ja, lite oväntat. Men det gick ju dåligt för båda Aprilierna dessutom. Så att vinner alldeles alltså på en 13.
Mm. Men du, tillbaka nu då till det här med teamkollegor, eller vi var inne på fighten här mellan Chantra och Ogura, och på minussidan här de här två Ducati-förarna som under Österrike-helgen också fightades för ett fabrikskontrakt, det är ju för övrigt klart, får vi ju nästan lov att släppa här i samma veva, men Bastianini och Martin som åker för två team och superhungriga, unga, talangfulla, stenhård kamp de emellan i racet.
Mm.
Så hårt så att det nästan inte
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är bra för dem.
Det blir inte bra för någon av dem.
Nej.
Det blev det inte. Och allra minst för Bastianini som var lite väl het, kom lite för långt utanför banmarkeringen Kurupsen ut i kurva 9 och förstörde fälgen. Dock så räddade han nog, eller fick, jag ska inte säga fick eller räddade, men den där pole position han tog på lördagen, otroligt viktigt gissar jag på att han var.
I kontraktsförhandlingarna. Ja.
Och jag tyckte vi såg det också när Bastianini tog den där pole position där på lördagen, så filmade de in mot Ducati-boxen och det var rätt glada miner där inne hos vissa.
Ja, det var det. Du tänker att det redan då,
ja, jag tror
mycket
det
var klart kontraktsmässigt, för det är ju Bastianini som nu har,
ja, exakt,
som nu har fått eller skrivit på för Fabrics Ducati.
Ja, det är det. Men framförallt hos, inte Tardozzi, utan hos...
Vänta nu, måste jag stå stilla där. Ja, Ciabatti.
Ciabatti, ja. Ja. När de filmade honom.
Ja.
Han var... Alltså, man såg på honom att det är nästan så att han har lobbat för Bastianini men inte riktigt fått gehör. Nej. För att det som har varit på Bastianinis minussida hela tiden, det har ju varit kvalet. Ja. Där han inte har lyckats sätta ihop ett bra kval. När han väl har gjort det så har han ju ett bra resultat i racet också, Qatar till exempel. Men den här gången så sätter han pole position och det kändes som att då föll alla bitarna på plats på något sätt. Och sen så blev det ju som sagt bara 4 dagar senare då i torsdags eller fredags möjligtvis så blev det ju officiellt då att Bastianini tar den här sista styrningen då hos Fabrics Ducati.
Ja. Men deras race då, både Bastianini och Martin, jag kan tänka mig att lyfta båda här på minussidan ändå, för att de lyckas ju inte särskilt väl med sina...
Men de fightas ju stenhårt, ingen vill ju ge sig mot varandra. Och det slutar ju som sagt med att de tappar tid båda två. Bastianini är het, Martin är het, Bastianini kommer för långt utanför, slår sönder fälgen och får bryta racet till slut. Martin tappar tid på det, håller på att köra i kapp. Men gör ett misstag, får åka igenom chikanen, behöver släppa av en sekund, släpper 1,2 tror jag, och sen på väg i kapp igen. Och sen så, där tycker jag minusen slutar, även fast många kanske tycker att den här kraschen han gjorde var, Miller var ju ganska kritisk till det, men det känns också som att Miller i det läget hade också en favorit till vem som ska ersätta honom.
Mm.
Mer till Bastianinis fördel än till Martin, och därför var han ganska kritisk i den här intervjun. Han sa direkt efter att jag visste inte riktigt vad han skulle, men
nej,
jag tycker inte att den där, jag tycker inte att den omkörningen var en do or die omkörning. Det var sista varvet, och där var bästa omkörningstillfället till en omkörning för Martin.
Kurva 1.
Och han bromsar ju sent, Mille bromsar ju sent, och han försöker ändå lägga in cykeln där, ja, och åker på ett framhjulssläpp. Jag tycker inte det är ingen do and die omkörning i min skola i alla fall, utan det där är ett försök på sista varvet som inte gick hem.
Och det hade ju kunnat bli en annan raceutveckling, lite som du var inne på här med skeendet där efter Quartararos omkörning på Miller, och där Martin hade ju bättre fart än Miller.
Ja, det hade han hade, Martin skulle jag säga att han hade Bagnaias fart, bara det att han inte riktigt hängde med i början, för Bastianini krånglade med honom.
Ja.
Och sen krånglade även Miller med honom. Så att han hade bättre fart, fick inte ut den.
Nej.
Och sen gör den där. Och jag tycker ändå man... Jag hyllar ändå Martin i det där att han försöker. Han sa det efteråt. Jag hade inte kunnat somna ikväll om jag inte hade försökt. Och jag tycker det är helt rätt inställning. I det här läget när han inte har ett mästerskap att slåss för. Han slåss mot en som inte har något mästerskap heller att slåss om. Hade det varit Bagnaia han hade gjort det på, då hade det varit mer tveksam. Självklart.
Ja, för också risken att han hade dragit med Miller i det där läget.
Exakt.
Den är ju
ja, men den finns ju.
Uppenbar.
Ja, den finns ju. Ja. Risken finns ju. Så att det är klart att han skulle inte gjort en sån omkörning på Bagnaia. Men gjorde han det på Miller. Miller ska ändå därifrån. Miller har ingenting med mästerskapet att göra. Why not?
Mm. Men tillbaka till det här med Ducatis val här nu utav förare. Då. Både du och jag har ju varit ganska eniga om det här att man borde välja Martin. Lite marknadsföringsmässigt. Kanske inte lägga alla ägg i samma korg. Två italienska förare. Olika management och så vidare. Och sen kvaliteterna som vi har sett på banan där med Martin som har kommit tillbaka från skada. Massa pole positions vet vi att han har. Och också race-segrar. Vad tror du väger över i slutändan här nu? Som gör att Bastianini... Är det det du säger här med hans lyckade kval nu
i slutändan? Ja, jag tror det. Alltså Bastianini, alltså förarmässigt de två emellan så är det ju... Alltså det skiljer ju inte mycket. Det är ju even Steven där liksom. Det går inte att peka ut att någon är klart bättre än en annan. Bastianini har 3 segrar i år.
Han har varit otroligt stark och kört sig upp till de här segrarna också.
Ja. Han har varit jättestark. Utan det som har varit hans akilleshäl den här säsongen, det har ju varit kvalen.
Mm.
Han har alltså stått i första led innan Österrike nu, så han har stått i första led en gång. Det var i Qatar. Han har stått i andra led 3 gånger med 3 femteplatser. Utöver det så är det alltså 4:e startled och sämre. Och han står 8 då också i Silverstone, men det är mycket 13, 18, 11, 10, 14, 17, 16.
Och det är långt bak.
Ja, och i det här jämna startfältet så går det inte starta där och vinna ett race. Utan det blir otroligt svårt. Och de gånger han har vunnit, han startat 2, 5 och 5. Och det är alltså hans 3 bästa kvalpositioner inför
Österrike,
Österrikes helgen där. Och det är där man måste starta. Och nu fick han till det här kvalet och jag tror att det var otroligt viktigt. Som jag sa, jag tror att det var det. Jag tyckte man såg på Chiabattis min att där klickade det när han tog den här pole position.
Mm, det kanske var så enkelt. Men då ska han alltså in i fabriksteamet här, Bastianini, bredvid Bagnaia. Och då ingår Bagnaia i VR46-akademin. Bastianini har ett eget upplägg. Vad kommer hända här?
Nej, men... Det du var inne på, jag är fortfarande, jag hade alla dagar i veckan valt Martin istället. Det har vi varit inne på flera gånger i den här podden också. Nu gjorde man inte det. Och det här ska bli jättespännande att se. Bastianini kan givetvis bli världsmästare nästa år. Absolut, han har de kvaliteterna. Det hade Martin också haft. Men frågan är hur det här kommer fungera. Det är 2 italienska förare, 2 olika management. Senast, eller de 2 senaste gångerna som Ducati har 2 italienska förare, hur bra det har gått. Jag tänker på Iannone och Dovizioso.
Ja, inte så
där,
bra.
Sådär, skulle jag säga. Mm. Och i slutändan så kanske de valde fel Andrea för att vara kvar.
Ja, kanske.
Kanske, kommer vi väl få svar på. 3 raka andraplatser var ju bra också för David, inte tror jag. Men Iannone i 2016 hade ju kanske lite mer edge än vad David hade.
Ja.
Nästa gång de hade 2 italienska förare var det Petrucci och Dovizioso. De var ju superbra vänner och tränare och allt möjligt. Sen så i Mugello när Petrucci kände att nu vill jag ta den här chansen att vinna. Då var det samarbetet inte längre så likt.
Nej.
Då var det
skört.
Då var det väldigt skört efter det.
Ja.
När Petrucci visade på insidan och då vi fick slag.
Ja.
Hur kommer det här fungera?
Nej, det
Bastianini
bli...
är på väg uppåt. Bagnaia på väg uppåt. Ingen av dem har varit i närheten och slåss om en titel innan. Bagnaia kanske i år då.
Det gäller att de jonglerar bra här mellan alla viljor och resultat Ducatis sida. Och hittills har man ju inte lyckats så bra med det här jonglerandet just när det gäller att ta titeln. Ta det här absolut viktigaste steget.
Nej.
Det börjar bli länge sedan nu man hade en VM-titel.
2007 senast, enda gången.
Ja.
Men nu har de gjort sitt val. Och jag har svårt att se att det skulle bli något annat. Även fast Bastianini bara ett 1-årsavtal. med Ducati, samma som Bagnaia kommer gå ut efter nästa år. Jag har ju svårt att se att de kommer flytta på någon av dem till året efter, utan nu kommer det här nog ligga fast, gissar jag på. Vi kan ju räkna med att kontrakten kommer skrivas ganska tidigt nästa år, det vill säga att varken Bastianini eller Martin har ju hunnit att prestera på den nivån så att den ena eller den andra liksom är värd fabriksstyrningen, utan det är ju rätt enkelt för Ducati att bara förlänga kontrakten för både Bagnaia och Bastianini. Vilket gör att, som vi har varit inne på många gånger,
viktigt,
alltså det här valet var ju otroligt viktigt, och jag tycker vi, även fast vi inte har läst knappt vad Martin har skrivit, för han har inte skrivit någonting, jag tycker vi kan läsa någonting utav att han inte har gjort det. Att han är otroligt besviken på det här och vet ju att det var hans chans att komma in i ett fabriksteam, ja, närmsta tiden.
Ja.
Och jag tror att han kommer lämna Ducati efter nästkommande säsong.
Nu är ju Martin och Sarko klara också för nästa år hos Pramac, så att vi vet att de
hade
är
ju, ja, både Martin och Bastianini hade kontrakt med Ducati, så att då blev det ju naturliga. Och det blir också spännande att se. Jag tror Martin är ganska sugen på att bevisa att de hade fel, medan Bastianini då sitter i fabriksteamet. Och så ska han tacklas då med Bagnaia. Ja, det blir, jättespännande att se. Det blir jättespännande att följa faktiskt. Ja. Två italienska förare med olika management på ett italienskt fabrikat.
Och du, om vi fortsätter här nu då i podden med nästa punkt, för att vi är inne på det här med nyheter och det som har hänt under veckan efter Österrike. Det som vi inte behandlade så mycket under helgen där, det var ju också den här nyheten som faktiskt dök upp under helgen med ändrat raceformat eller ändrat upplägg på helgerna till nästa säsong. Sprintrace på lördagarna. Slänger man in det också i ekvationen här, då blir det ju väldigt intressant att se här hur mästerskapet kommer utvecklas nästa år. För det blir ju ett annat upplägg på helgen. Det kommer man ju inte ifrån.
Eller?
Ganska stor absolut. Förändring. Det här måste ju vara en av de största förändringarna på många år,
ja,
som man genomför.
Visst.
Och som man egentligen inte haft tid och eller tid, man har ju inte passat på att bolla det här med förarna på något vis, utan det här är ett nytt format som man tänker ska dra mer publik, framförallt till racehelgen.
Ja, mer intresse skulle jag säga, även för tv för det här, och jag tycker det är bra. Upplägget kommer ju se ut som följer, att istället för två 45 minuters träningar på fredagen så kommer det bli två 60 minuters träningar. Det är åtminstone vad det står inte specificerat 60 minuter, men det står längre träningar än vad det är idag. Men vi utgår från att det är runt 60 minuter. Och de två träningarna kommer alltså avgöra vem som går till Q1 och Q2. Sen kommer FP3 ligga på lördag morgon, och den kommer ju bli som FP4 är idag, det vill säga tidtagning, men inte mer än så, utan bara race-simulationer, vilket inte är speciellt lätt att göra på en lördag morgon.
Nej, för det är inte det som kommer gälla sen.
Nej,
när
det kan
det
vara kallt eller varmt, det vet vi inte. Det är intressant tycker jag. Det gör ju att FP2 kommer ju bli hur viktig som helst. Dels måste du hitta en setup på cykeln som funkar inför racet, och dels måste du ju sätta en bra tid. Så att FP2 kommer ju vara det passet som kommer vara mest intressant.
Och det är redan det andra passet på helgen,
ja,
alltså.
Ja.
Intensivt på ett
väldigt
annat sätt.
Intensivt, väldigt intensivt. Sen FP3, det är ju som FP4 idag, och sen så kommer det vara ett sprintrace. Eller rättare sagt, sen kommer ju kvalet vara Q1 och Q2. Och sen kommer sprintracet. Så jag är positiv. Och kvalet kommer alltså gälla för båda racen. Vilket jag också tycker är bra, så man inte har något kvalrace eller något sånt där. För det där med kvalrace, jag är inte mycket för det. För gör man ett misstag på kvalracet och inte... Ja, jag har både varit med om att man går på placering och varvtid. Men man kan ju krascha första varvet. Och då är hela helgen liksom över. Så det tycker jag inte är bra, utan bättre att ha ett stenhårt kval och så samma startposition i båda racen.
Och du säger det här, halv race-distans, halv poängutdelning, eller lite knappt halv.
Ja,
knappt halva.
Ja. 12-9-7 var det, va?
Ja, och sen så har jag också läst någonstans om att man då att det inte ska räknas som en GP-seger om man tittar på i historieböckerna. Vad tänker du där?
Ja.
Det måste ju vara en seger som seger.
Ja. Så kommer det nog bli i framtiden. Men jag kan ändå förstå resonemanget inledningsvis där att det inte ska räknas som en GP-seger för att det är ju trots allt bara halva distansen och halva poängen.
Mm.
Men vem kommer komma ihåg det efter något år sedan?
Men finns det några tydliga vinster med det här upplägget då, tror du? Eller tror du att det kan generera det plus som man tänker då gällande intresse och för publiken? För
fansen? Men jag tror det. Jag tror att det är en plus. Sen om det kommer dra in nytt folk i sporten som tittar på grund av det här vet inte, men jag tror att man kommer få mer valuta för tiden och pengarna man lägger ner, tror jag. Ja. Det vet jag ju bara att titta på F1. Jag tittar ju hellre på sprintracen på kval.
Mm.
Till exempel.
Ja.
I F1 så har man ju kvalet istället då på fredag eftermiddag och sen när man sprintrace, då tittar man ju någonting varje dag. I annat fall så kanske man inte gör det riktigt.
Nej. Nej, jag vet ju själv också när vi är på plats och jobbar. Det är ju roligt de här lördagsracen om man kör Moto-E eller om det är Red Bull Rookies Cup. Spelar ju ingen roll egentligen, bara att det är ett race där.
Bara det är race, ja.
På slutet.
Race.
Ja, det andra är något annat.
Ja. Men jag ser bara fördelar med det. Det finns nackdelar. Om man verkligen vill hitta dem så går det att hitta dem. Men jag tycker fördelarna väger över mycket.
Det jag tycker man kan utläsa hos vissa förare, för det var ju ganska negativa, var ju rakt negativ kommentar från Quartararo till exempel där under helgen, att man idiotisk idé liksom att köra dubbelrace. Men ökade pressen på förarna det här under en race, eller att man plötsligt ska ställa upp till ett race till under lördagen?
Jo, det gör det ju. Det här vanliga liksom upplägget att allting handlar om söndagens race, det försvinner ju lite. Men det är ju däråt alla sporter går, känns det som. Alltså alla motorsporter går ju däråt att vi ska ha lite fler race i Super-QM, två, tre race till och med. Och F1 har provat det och milracing har det på många andra. Alltså det är det som folk vill se, race.
Ja, och de är ändå på plats. Det handlar inte om någon extra tid på banan egentligen. Om man tittar på ekonomi och budget här kommer ju bli plus minus noll i princip.
Ja. Lite mer lameller kanske, koppling.
Ja, det ska vara det då. Och sen får förarna två chanser också på sig att visa vad de kan prestera. Men det är en liten skillnad kan jag tycka när det handlar om motorcykel annars. För vi har ju sett helger för som är överlägsna fartmässigt, kvala bra. Och så gör man något litet misstag eller blir puttad och så är det noll och ingenting.
Ja.
Nu blir det ändå två chanser att visa vad man kan en sån här helg.
Det tycker jag också är bra. Sen ligger du med poäng på bordet inför varje helg.
Mm.
25 plus 12. Du kan ta 37 poäng på en helg. Det är många poäng.
Vi kommer bli duktiga i huvudräkning.
Ja, det kommer krävas lite.
Eller hur?
Jag har precis liksom
precis
lärt
mig. Nuvarande poängsystemet.
20 år som har precis lärt sig det här. Ja. 25, 20, 16, 13.
Men det är och svårt lite differenser.
Ja, och sen, vad ger en nionde plats? Ja, men det är 7 poäng. För att då är minnet, kan man komma ihåg, 8-8.
Ja, den har jag också. Ja,
och sen kan man gå därifrån sen.
Ja.
Men nu måste vi ju tänka om här, för nu var det ju bara topp 9 som tar poäng också.
Herregud, det här kommer ju bli någon översättning. Det här får man ju ha någon sån här som man hade i skolan. Någon sån här lathund. Ja, någon sån här där man drar och finns färdiga rutor så just flyttar man.
Ja, just det.
Jag vet inte vad det hette när jag var liten. Det hette något speciellt. Man kunde spela någon spelare. Självrättande.
Ja.
Det är det vi får ha.
Mm.
Nej, men det ska bli intressant med det raceupplägget. Och det är ju, det kan ju faktiskt vara förare som plötsligt är vassa. Det syns mer under de här sprintracen.
Mm. Ja, absolut. Bastianini kommer ju inte komma sin förmåga.
Nej, precis. Han kommer ju inte hinna upp från sin 14:e plats.
Här till. Han kommer ju få problem.
Ja. Han slutar just 9 och vad får han för poäng då? Det vet vi inte.
En.
Ja, det var enkelt. Nej, men sprintrace alltså 2023. Och det här gäller hela säsongen och alla racehelger.
Helt nytt schema. Och dessutom tycker jag det är bra att de ändrar också så det blir ordningen på dagen blir motor 3, motor 2, motor GP. Motor 3, motor 2, motor GP. För så är det inte idag. Utan på träningarna så är det motor 3, motor GP, motor 2. Och det tycker jag är bra att de ändrar. måste ju betyda att vi får lite mer sovmorgon också.
Det kanske är det bästa för dig, Mårtensson. Ja, men det är bra, då hinner jag göra något ytterligare.
Ja, då hinner du ha 7 lektioner första på förmiddagen.
Japp. Eller så kan det bli någon sightseeing någonstans.
Något, ja, exakt.
Något kulturellt.
Ja, kvällen innan.
Precis. Studera högkulturen över Medelhavet här. Ja, det är väl jättebra. Du, vi måste närma oss Medelhavet. För dit ska vi imorgon.
Adriatiska havet.
Ja, men det är väl ändå en del av Medelhavet. Det måste du väl ge mig.
Ja, det måste jag.
Östkusten, San Marino och Misano. World Circuit, Marco Simoncelli. Det heter väl ingen mer i år?
Jo, det tror jag. Det är något, säkert något sponsornamn också. Det är något nytt sponsornamn till den här helgen, vet jag.
Säkert något dubbeltrippelnamn där, som att vi kommer med ett tungvrickar VM under helgen.
Ja, jag vet inte vad den kan heta den här gången.
Nej.
Vet du?
Nej, inte i år faktiskt. Jag har inte kollat upp det ännu.
Nej, då ska jag googla fram det. Då kommer den heta så här: Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini på Misano World Circuit Marco Simoncelli i Italy.
Och där är programmet slut. där är sändningstiden slut. Tack för oss.
Kortaste namnet på hela året.
Ja, det blir perfekt här. Det är bäst att börja memorera. Mm. Men du, det är alltså racehelg, rätta mig här nu om jag säger fel, 14 av 20.
Mm.
Och stämmer. Det som har hänt här nu där i tabellen med de resultat som vi har sett, det är ju ändå att Bagnaia börjar blanda sig i titelkampen. Och kikar vi på fjolåret här i Misano, om vi börjar där, då var ju faktiskt Bagnaia segrare utav det första racet av två.
Mm.
Och han var ju definitivt på väg att ta segern också i det andra.
Ja, han var på väg mot seger, men kraschade bort sig i näst sista kurvan. Kurva 13, kanske?
Ja, kanske.
11 är kurvåne. 11, 12. Nej, det måste vara kurva 15.
Ja, det måste vara 16 kurvor. Kurvor. Det är många kurvor där.
16 kurvor måste det vara. Mm. Kurvåne är kurva 11. Och sen är det 12, 13, 14 är hårnålen. 15 är vänster.
Den första av de två avslutande vänsterkurvorna, den är ganska vanlig att krascha i, har vi sett genom åren.
Man accelererar ut i hårnålen där och svårt att få bra fäste för framhjulet just i den svängen.
Men det här skulle kunna betyda att vi återigen kan få se en stark racehelg från Ducatis sida och från Bagnaias sida. Fortsätter att sätta press på Quartararo. Men Quartararo var å andra sidan två där bakom Bagnaia.
Ja, Quartararo har varit tuffa. Kommer du ihåg det här racet med Marquez 2019?
Jo.
Han var väldigt nära segern där. Marquez avgjorde på sista varvet. Detta är en bra bana för Quartararo. Han kom två i första racet, som du sa. Andra racet blev han ju lite längre bak, men då handlade det ju om titeln å andra sidan. Han visste ju det, att titeln fanns inom räckhåll.
Och han säkrade ändå.
Och han säkrade titeln. Så att det kan man förstå, att han inte blev två eller ett av det racet. Så hård kamp ser jag framför mig mellan Quartararo och Bagnaia. Men jag tror även Bastianini den här gången också kan vara med om han lyckas kvala bra. För han blev trea två gånger förra året. Mm. Två tredjeplatser, båda racen. Och fick ju egentligen sitt genombrott då, skulle jag säga.
Ja, men det är intressant helg och banmässigt här nu då. Visst har du tävlat på den banan?
Nej, inte tävlat.
Tränat?
Ja.
Men det vi ser i alla fall då, jag tänker på rent racemässigt här, en bana ändå där det finns en hel del omkörningsmöjligheter. Och,
det gör det.
Och dessutom en fräsch banbeläggning, alltså det är fina förutsättningar för racing där.
Mm. Det är det. Bra omkörningstillfällen. Dessutom blir hyfsat bra väder. Inte på torsdag, onsdag dock. Det ska bli lite regnigt. Förhoppningsvis går det över. Och sen ska det bli soligt, som det ser ut just nu i alla fall, i helgen. Hoppas på en torr, fin, varm helg. Men som sagt, Bagnaia tränar ju där ofta också. Så att han är favorit inför helgen.
Men går det att säga någonting då om... finns det fabrikat som man kan förvänta sig kommer att vara särskilt starka just runt den här banan, eller?
Nej, men jag förväntar mig Ducati. Jag tänker mig mer förare här faktiskt än fabrikat. Ducati har gått bra generellt sett, historiskt sett, på den här banan. Lorenzo var ju nära vinnare någon gång, då vi har vunnit där. Petrucci har ju ett bra resultat. Nej, Ducati är ju starka. utan tvekan. Men som sagt, även Quartararo, det borde passa honom väldigt bra den här banan också. Och han var ju sjukt stark i just det här snabba partiet förra året.
Ja. Men en viktig vecka faktiskt som ligger framför förarna och teamen, för att det fortsätter ju efter racehelgen, fortsätter det dessutom med tester där två dagar. Mm. Och de här testdagarna, de har ju minskat och minskat och minskat, och de blir ju än viktigare nu. Får vi se, tror du, Mark Marquez, han är inte på tal om att köra något test ännu, eller?
Ja, who knows?
Nej.
Han fick ju grönt ljus här förra veckan. Det kom en pressrelease i onsdags där han då får börja köra hoj igen och får börja utöka träningen. Jag förväntar mig att vi ser på hans sociala medier väldigt snart att han har kört sin antingen någon 600 på Aragon som man brukar göra, eller någon annan liten bana, eller kanske till och med den där RC213V-S på Portimao eller Valencia eller något liknande.
Mm.
Snart, jag förväntar mig denna veckan att det kommer någonting faktiskt från det. Och så att, jag skulle säga helt omöjligt är det inte att han kör något pass på testet. Sen vet jag inte riktigt vad det skulle ge. Han har inte kört på 3 månader.
Nej, det var dit jag skulle komma också. För att det här att testa och inte köra på sin maximala förmåga, nej, det är inte heller...
Det ger ingenting. Det ger ingenting. Alltså ett startfält, vi pratar om en sekund mellan första och 19:e. Då går det inte att ligga några tiondelar fel här, utan du måste vara uppe i fart. Så att, det kanske är bra ändå. Han kanske kan ge någonting, inte vet jag. Men det är ju negativt att han inte kör i säljen.
Mm.
Så är det.
Ja. Du, jag hör vad du säger här med förare och hemmabana, och förutsättningarna ser ju bra ut om det dessutom, om det blir solsken och varmt, då är det liknande förutsättningar här under hela racehelgen. Något som vi inte ska glömma bort heller, det är att det är Doviziosos avskedsföreställning. Sista racet för Andrea Dovizioso, som alltså avbryter kontrakten med Yamaha i förtid här och väljer att avsluta på något vis han väljer att avsluta sin karriär på hemmaplan.
Kul ju.
Ja, det blir ju säkert, det är inte roligt att han avslutar, men det är klokt att göra det, ja, det på något vis.
Det är klokt, det har inte fungerat på Yamaha helt enkelt, och då är det bättre att kliva av och göra någonting annat av tiden faktiskt.
Mm. Så det kan vi förvänta oss säkert lite extra kring Dovizioso under den här helgen.
Ja.
Ja, det är måndag och racehelg nummer 14 närmar sig. Misano, World Circuit, Marco Simoncelli, och det här gryffen ska vi komma ihåg då, lägga in då. Som
vill du höra det igen eller?
Ja, berätta vad det heter och berätta lite vad som gäller inför helgen med tider och sändningar och så vidare.
Då är det dags för den 14:e deltävlingen i Italien. Då är det alltså dags för Gran Premio Gryffyn di San Marino e della Riviera di Rimini på Misano World Circuit Marco Simoncelli. Mm. Utanför Misano Adriatico vid Adriatiska kusten i Italien.
Ja, Lisa, du kommer få ta de här presentationerna.
Ja, men jag tar dem.
Äntligen ska jag lämna
dem. Det är skönt, för jag hinner ju bara läsa det, sen är det ju färdigt.
Ja, jag menar det. Och då har jag också lite längre paus, det blir lite lunch och lite småplock däremellan. Ja, det blir perfekt.
Tiderna är ju vanliga tider. Inga konstiga tider den här helgen. Det är faktiskt F1 den här helgen, men det är ändå vanliga tider i MotoGP, för de är i Nederländerna och kör F1.
Sandfort,
precis. Så att det är ju 9:45 som vanligt, sändningsstart, FP1 och FP3. Och på söndag så är det race uppsnack 13:25 och race start 14:00.
Mm.
Studio 13:25, utlovas 2 reportage. Ja, kan nog bli kul.
Det blir kul.
Det kan nog bli kul. Och det är V-sport 1 som gäller och Viaplay.
Snyggt. Mm. Då tycker jag vi rundar av den här podden.
Vi gör det.
Tack för oss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.